Thomas och Silja, vad tycker ni om Bob Dylans musik?
Det är lite beroende på vilken tidsepok man talar om.
Okej, okay, nu det var ett svar i sig.
Dylan är så väldigt mycket. Men det där, jag växte inte upp med honom. Han var inte någon stor del av min ungdom. Men det där, sen då jag har grävt i pophistorien, så framförallt hans 60-tal är ju så betydelsefullt i pophistorien. Så den har jag nog fastnat för ganska långt.
Vad säger du, Silja?
Jag står och småler för att jag vet att jag tillhör de där som får så lite skavsår i öronen när man tänker på just Blowing in the Wind så scrollad av någon skolklass i något skede som man har varit med om. Så det är kanske den biten jag så där automatiskt kommer att tänka på. Jag har ingen relation till hans musik alls och har egentligen lärt känna Bob Dylan via filmvärlden. När det har kommit filmer om honom har jag blivit tvungen att bekanta mig med honom. Men det här är inte en genre. Oberoende av om man talar om att det finns olika faser i hans skapande, så Bob Dylan är inte en av mina husgudar på något sätt.
Mm. Jag är så där glatt halvbildad, men det där, jag gillar nog hans den där 60-talslåter. Bland annat så brukar jag sjunga Like a Rolling Stone på karaoke. Det är en toppen låt för det. Hej och välkomna till Kulturpodden. Idag så ska vi tala alltså om legenden Bob Dylan, som är legendariskt hemlighetsfull och svår att ringa in. Och vi gör det med anledning av James Mangolds spelfilm om Dylan som heter A Complete Unknown, som precis har nått biograferna. Vad vill du berätta om den filmen, Thomas?
Jag var imponerad speciellt av två saker. Hur tidsepoken gestaltas och hur den påverkar Dylans musik och tillvaron då. Den tyckte jag var helt suveränt framställd. Och hur man gör musiken i den där filmen. Det vill jag återkomma till senare, lite mer noggrant.
Mm, ja, jag gillar exakt halva filmen och sen gillar jag inte andra halvan. Men jag tycker att den här filmen gör ett superjobb med det här att placera Dylan i en tid och en folktradition som han sen bryter med.
Ja, och jag var ju redan här i mitt första långa elaka inlägg ut efter det att jag har svårt med den här musiken. Vilket gör att det här faktiskt, det här är ju en musikfilm som till 70% nästan bärs upp av musik, och tycker man inte om den biten så färgar det ju så att säga ens uppfattning om filmen i sig. Filmatiskt så tycker jag att den funkar väldigt bra, men jag väljer kanske att fokusera på Timothée Chalamet som gör den här huvudrollen som jag tycker är helt fenomenal. Så att jag kommer att lägga fokus ganska mycket på den biten idag.
Mm. Och så slutligen så ska vi tala lite om den här pågående flodvågen av biopics om musikartister och vad som kan ligga bakom den. Så, den här A Complete Unknown utspelar sig i början av 1960-talet och den börjar när 19-åriga Bob Dylan har lyftat i New York från Minnesota, och så kliver han ur någons baksäte med sin gitarr och har inga annat än kläderna på kroppen. Och det första han gör är att han går och letar upp sin idol, folksångaren Woody Guthrie, som ligger på sjukhus paralyserad. Och vid sjuksängen så träffar han sen sin andra idol, som är den här berömda protestsångaren Pete Seeger, spelad av Edward Norton. Och Dylan får spela en låt som han har skrivit för dem, och Seeger inser att det här är en kille med en särskild talang. Och sen handlar alltså filmen om hur Dylan kommer in i musikbranschen under att Pete Seeger tar honom under sin vinge, och så får Bob Dylan träffa alla möjliga kändisar som Joan Baez, spelad av Monica Barbaro, och snart så blir han större än dem alla. Och filmen kretsar kring en stor sån här musikfestival som heter Newport Folk Festival, där han slår igenom med klassiska låtar som The Times They Are Changing och allt möjligt annat. Och det, också, det blir också platsen där han begår ett så här väldokumenterat fadersmord inom popmusiken, när han bryter med Pete Seeger och folkmusiktraditionen och ve och fasa börjar spela elgitarr. Och det här är en hemskt stämningsfull och bitterljuv film, tycker jag. Han håller på att krångla med flickor och så kommer det en massa så här konstnärsromantik där han skriver sina odödliga låttexter på fläckiga servetter på något slitet hak, och så går han hem och drar de här första trevande ackorden på gitarren. Och det må ju vara romantik, men det gjorde han ju också, så det kanske är på sin plats här. Är det någonting annat i handlingen som ni fastnar för?
En detalj som jag fastnade för var att jag upplevde det inte som en glorifierande bild av den här legenden. Jag menar, här får John Baez också säga att you're full of shit när det där Dylan drar någon historia om sin påhittade bakgrund, var han har lärt sig spela gitarr, vad var det, några indianer och nöjesparker och allt möjligt som han har
cirkus
som han har snurrat på. som en del av det, för Bob Dylan kommer ju dit som egentligen som Robert Zimmerman, och han upptäcker eller skapar sig själv på nytt, och till detta nyskapande hör också att han skapar historier om sig själv. Ganska kreativt av en 19-åring att hitta på ett nytt jag på det där sättet.
Ja, det här är ju någonting som man har påpekat väldigt mycket sådär när man läser eller lyssnar på recensioner världen över, just att det ger ett inte så positivt, det är ingen positiv bild av Dylan. Men jag är lite sådär att när jag å ena sidan, men å andra sidan så bidrar den här filmen nog till att öka mytbildningen kring honom. Det är ju inte på något sätt så här att vi klär av myten och det här var nu människan bakom det här. Och det är kanske lite det som är mitt dilemma, att jag upplever inte att jag lär känna den här människan på det sättet.
Det är intressant tycker jag, för det har många fastnat för. Att vadå? Att inte får vi veta något mer om den här myten Dylan i den här filmen. Och på något sätt är det ju, jag upplever det som en del av själva poängen. Att hur han byggde upp en så stark myt om sig själv, och det fanns som inte riktigt några sprickor i den myten ändå. Så vad kan en film som nu ändå på något sätt försöker ge en sanningsenlig bild av någonting tillföra till det? För det finns ingen myt att klä av. Allt det var myten. Så där, det som jag däremot lärde mig var ju just det. Hur han byggde upp den här myten. Vad som låg bakom det här, att han behövde den här myten om sig själv och den nya personlighet som han byggde upp. Och hur tidsepoken på något sätt påverka, och hur liksom texterna, all lyrik, allt vad han gjorde var så också bundet till den här tiden. Att det tyckte jag på ett fantastiskt, låtarna fick ett nytt innehåll för mig när jag såg den här filmen. Och jag förstod den här mytbildningen så mycket bättre. Plötsligt förstod jag att, klart att Dylan var en skitstövel då han besökte Ruisrock och var så avlägsen. Klart han inte kom till Nobel prisutgivningen för att ta emot sitt pris. Det är ju helt självklart, för sån där var han.
Ja, och jag tror att det här är kanske det man ser om man är välbekant med Dylan från början. Men för en som inte är det, så är det inte som att det ökar mitt intresse för honom heller. Att det är kanske just det som är grejen, att det här, om man talar om vem är en film riktad till, så är det ju här helt tydligt så att du ska ha någon slags förrelation till honom för att bli mer intresserad. Sen är det en annan sak jag håller med om, att det här tidsbilden är välgjord och att du förstår i vilken kontext så att säga det uppstår.
Men jag kanske tänker där att de som kan Dylan utan och innan kanske inte får något mer av det här. De som är helt ointresserade av Dylan får kanske inte något mer ut av det här.
Så vem blir kvar då?
Men ganska många, till och med jag hör till dem.
Ja.
Och liksom känner Dylan hyfsat, men ingen specialist på honom.
Det här är ju en film där jättemycket hänger just på den här huvudrollsinnehavaren. Alltså. Och Timothée Chalamet gör en jätte, tycker jag, porträttlik på något vis gestaltning av Dylan där. Och du hade tankar om hur han funkar i rollen, Silja?
Ja, alltså på något sätt så måste man ju från första stund ge Timothée Chalamet en eloge. Jag var ju lite skeptisk först. Jag tänkte att han är så mycket babyface fortfarande och så nett. Att hur ska det liksom gå att få nu något lite rojogare av honom. Sen inser man att Dylan i den där åldern var också ganska siloposkinen, för att han var ett fint finlandssvenskt uttryck. Men Chalamet har nog en enorm bredd i sitt skådespeleri. Just det här att om vi tänker oss nu har han ju Oscars nominerad för den här huvudrollen som Bob Dylan. I fjol var han aktuell med Willy Wonka-filmen. För några år sedan var han huvudrollsnominerad för sin insats i Call Me By Your Name. En helt annan sorts film där han spelar en yngling som har en olycklig homosexuell relation och ett enormt kärleksdrama. Sen är han i år, vid sidan av att vara aktuell för Bob Dylan-tolkningen, så är han ju också aktuell för action-drama-spektaklet Dune. Där han gör en helt annan sorts tolkning. Att han har verkligen en bredd. Och sen måste jag ju säga att det är ganska få skådespelare som lyckas bära upp det här att man både har en bredd i hur man spelar och kan sjunga i det här fallet. Jag menar, det är omöjligt att frånse att han är jätte, jätte, jätte begåvad. Och så tror jag ju att han nog är en sån här nyckel nyckel i den här filmens, på något sätt, att låsa upp den för en publik, att en yngre publik går och tittar på den antagligen mer för att den är intresserad av Timothée Chalamet än kanske nödvändigtvis Bob Dylan, och så blir det en win-win-situation av den.
Och han lyckas nog få den där tonfallet i den där sången på pricken rätt, alltså det är ganska kul.
Ja, men jag har också här när jag tänker på sådana som kan Dylan bättre än mig, vilket inte är svårt att komma till den nivån. Men just som talar om det här, att just att det inte ska bli en imitation, utan att det ska bli så att säga en tolkning, eller att du gestaltar någon. Att det är en hårfin gräns alltid mellan det här, att det ska kännas som att nu gör någon liksom en sån här stand-up-bit där vi ska härma någon. Jag tänker på räckan Donald Trump-imitationer som finns nu. Det är en så stor skillnad mellan det där att vara någon och att spela någon.
Ja, jag tyckte faktiskt, det här var en sak som jag fastnade för i den här filmen, just med den här Timothée Chalamet, att jag tyckte han var helt okej. Okay. Och särskilt i början så spelade han en sån här intressant sårbarhet när han möter de här sina idoler och så här. Men sen, ju längre filmen gick och desto mer han går in i den där, på något vis, poängen är väl i den där filmen att han mer och mer går in i den där rollen som Bob Dylan på något vis. Så desto mer tyckte jag att hans spelande blev så där maneriskt också. Att man har på något vis den där bilden just av Dylan, att han är lite så där sluddrare, lite så där plirig och mallig. Men mot slutet så tyckte jag att Chalamet just bara höll på, var där bakom sina solglasögon, så var han så där plirig och dryg. Liksom.
Men det var väl det som var Dylans grej på något sätt.
Ja.
Jag menar, Dylan spelar också sig själv.
Ja, men han säger ju ingenting om intresse. Eller alltså den där gestaltningen tillför ingenting till det konstaterande, menar jag. I jämförelse alltså skulle jag vilja ta in en annan central roll i filmen, nämligen Edward Norton som den här Pete Seeger, som jag tyckte han gjorde en helt strålande roll, alltså som den här supersympis, sån här idealistisk, riktigt sån här hel ylle folkmusiker som kommer dragande med sina på något sån här folkvisdomar som att a good song can only do good. Och så kommer han med sin på något vis här fantastiskt jolmiga liknelse med sån här läckande påse med sand, men om vi alla kommer med våra små teskedar så kan vi tillsammans fylla den så att den väger upp det där stora stenlasset i andra vågskålen. Och man kan på något vis precis se varför det här Bob Dylan får så noga av den här grejen. That's great, Pete. Vad tyckte ni om Edward Norton?
No, jag har ju i min recension skrivit att han är filmens hjärta, för det är nog så jag känner att han var den helt klar trollkaraktär som jag kände starkast för, just i den här viljan att se det goda omkring sig och ta det till sig. Och sen blir det en så intressant kontrast just i relation till skådespelaren Edward Norton, som ju ganska ofta får spela de här hårdbokta
typer.
Ja, han är ju känd till exempel för Fight Club, American History X, där han är den hardcore nazin.
Ja, jättekarismatisk och sådär.
Ja, och sen har vi känd för att vara, om man talar om Bob Dylans image i musikvärlden, så Norton har ju nog också en image om sig i filmvärlden. Han kanske inte är den lättaste att jobba med. Så att se honom liksom göra den här tolkningen tycker jag är så...
Det var ljuvligt. Jag tyckte att det var knappt att känna igen honom, för hans på något vis där habitus var så annorlunda.
Ja, jag har ju också alltid älskat allt han gör. Jag tycker han hör till mina absoluta manliga skådisfavoriter, och det där kan jag bara kompa. Jag tyckte det var underbart att se honom i en sån här roll. För han var ju så sig själv här också. Det var ju verkligen ingenting att det här går inte ihop, utan det gick ju ihop till 100%.
Nej, och sen blir det på något sätt att hela hans Pete Seeger blir så ett med sin relation till den där musiken och sin vilja till att se musiken som någon slags, jag vet inte, förenande länk i mänskligheten. Alltså det har så många olika dimensioner, hans sätt att redan att tala om musik och det här ojuvliga klippen. Det kan jag annars rekommendera att när man har sett filmen och man går och tittar på den, så lönar sig att gå in på nätet och kolla. Mycket av de här scenerna som finns där kan man ju se i verkligheten, och det här när han hade sån här tv-framträdande när han presenterade instrument och olika musiker. Det finns ju på riktigt. Och det är helt osannolikt hur mjukt och vänligt han agerar i de scenerna.
Ja, så han den där stora Newport Folk Music Festival som där alla ska samlas. Alltså det är riktigt så här kumbaya på något vis när alla sitter där och sjunger med i de här allsångsvisorna. Och det där, ja, en sak som jag gillar så mycket i den här filmen just i början var på något vis i det där första mötet där på sjukhuset som jag tyckte var en sån här toppengestaltning av hur den där Bob Dylan på något vis platsar i en sån här tradition av folkmusik. Och det här var en sak som jag inte hade insett tidigare faktiskt, men det var hemskt intressant det där, tyckte jag, att hur det var fråga om sådana, den där folktraditionen var alltså fråga om protestsånger med på något vis nära anknytning till sådär klasskamp och arbetarrörelsen. Och jag antar att de här rötterna går tillbaka åtminstone till den här svensk-amerikanska låtskrivaren Joe Hill där helt i början av 1900-talet, som var helt formativa för den där amerikanska socialismen och tidiga fackföreningsrörelsen. Och jag tycker att den en supertolkning också av den här Woody Guthrie görs av den här skådisen Scoot McNairy, som har en, han har en jättestark närvaro som den här paralyserade folksångaren, som trots att han bara sitter och ligger och bara sluddrar och rör sig klumpigt och bara kan få sig några få stavelser. Ja, det var intressant det här just att Guthrie skrev den här musiken om just The Dust Bowl, den där fruktansvärda torkan på 20- och 30-talet som drev folk från sina hem i Mellanvästern på 20- och 30-talet, och som den där John Steinbeck också skildrar i den där romanen Vredens druvor. Det där var någonting som jag inte hade förstått, att hur nära den där kopplingen mellan folkmusiken och just den här klasskampen var.
Jag tycker den här scenen på sjukhuset, den här i början, är en av de finaste filmscener jag har sett på länge överhuvudtaget. För att på något sätt så fångar den så mycket. Jag menar dels det att den säger någonting om just de här kopplingarna som du, Lasse, beskriver. Men den säger också någonting om en slags respekt generationer emellan, som man kanske känner att man lite saknar idag. Just det här att han söker upp den äldre idolen, mentor, för att förklara hur mycket det här betytt, att just det här handgripliga mötet mellan generationer blir så tydligt. Och det tycker jag också är en sån här jättefin grej.
Och det är väl speciellt att den, om jag har förstått det rätt, så händer det där aldrig på riktigt. Men det är också typiskt för den här filmen att det finns flera sådana sekvenser som inte händer på riktigt, eller så har man flyttat någonting som händer på riktigt till en annan kontext. Men samtidigt, skulle detta ha hänt så skulle det ha sett ut så här. Har man lyckats hitta på scener som också är väldigt beskrivande och talande för den tidsepoken och viktig för dessa personer. Så ja, på något sätt skulle man ha vilja att det här skulle ha hänt på riktigt.
Ja, det är kanske just den här typen av friheter som jag tycker att man måste vara okej med när det kommer till att man gör en film om en verklig person. Att det handlar om att man gestaltar relationer mellan personer på ett sanningsenligt sätt, trots att den här specifika ögonblicket aldrig ägde rum på det här viset. Men det där, ja, och Bob Dylan har ju då faktiskt skrivit en alldeles ofattbar mängd av fullständigt odödliga låtar och ballader, och många av dem just när han var så där tidiga 20-årsåldern och så där riktigt pur ung. Och ja, alltså, berätta Thomas lite om det här, vad du gillar med den här musiken och det här sättet som den visades i den här filmen.
Nå, i och med att musik för mig är en så stor och viktig del av mitt liv och alltid har varit det, så tänker jag ju så här att gör man musikfilm så måste musiken vara på riktigt. Det måste kännas att det är på riktigt. Och för att ta ett exempel, när jag inte upplevde det, så var ju den här Queen-filmen. 90% av musiken där var inte på riktigt. Det blev lite på riktigt där mot slutet, men hela tiden kändes det som att det är bara där för att illustrera någonting, eller för att den är inte där på riktigt, helt enkelt. Och här är det ju på något sätt extra svårt att göra det på riktigt, för hur återskapar man Dylan och hans sätt att sjunga och vara? Så ribban är nog väldigt hög, och John Baez också är mycket personlig sångerska med mycket egen röst. Här så gör man ju musiken nästan på väldigt många olika platser. Det är sovrum, vardagsrum, fester, klubbar, stora arenor, studior. Så det är många olika sammanhang, vilket också ger den här musiken och hur den skapas en liksom bredare bild av det. Men det som då är nyckeln är att det känns att det är på riktigt. Inte bara det att de alla sjunger själva, de sjunger otroligt bra. Till och med John Baez röst får man att funka. Och just det som vi var lite inne på med Chalamets tolkning, att det är inte en imitation, utan det är verkligen så att Chalamet på något sätt har klätt på sig Dylans kläder och skor och rockar och solglasögon och omfatta Dylans personlighet så starkt att det är hans egen röst och det är hans egen personlighet, men han omfattar Dylans sätt att göra det så jättestarkt att det funkar. att det blir något väldigt mycket mer. Eller det blir inte en imitation, utan det blir så mycket mer. Men så är det ju förstås det här att de sjunger live. De har ju också gjort så att de har sjungit in det här i studioversioner. Och antagligen tänkt sig, som man ofta gör, att man lipsynkar sen i live-situationen. Mm, yeah. Men här på något sätt funkar live-ögonblicken så bra att de bestämde sig för att det är det vi använder. Vi gör ingen fake av det här, utan vi använder det som sker i stunden. Och det upplever jag att känns. Det är väldigt mycket här och nu. De här live-stunderna är väldigt laddade och känns som att det är på riktigt. Och för mig är det ju verkligen avgörande, att, för jag är jätteömtålig när jag tycker att men det här är inte på riktigt, de sjunger inte på riktigt, det är knappt ens deras egen röst. Men här kände jag inte en enda gång så. Man kunde säga att det är lite mycket musik, till och med jag kanske upplevde ibland att okej, okay, en studiosession skulle jag kunna vara utan.
Det blev en smula repetitivt där, två ja. Tredjedelar in i filmen.
Men jättelite.
Det var den halvan där Lasse trillade av. Mm. Ja, nej, alltså jag tänkte så här att det har ju så mycket att göra med. Alltså för mig så har ju nog Dylan och det sättet att sjunga som man har, det är en avstängareffekt för mig om det kommer i radion. Så att jag sitter inte och njuter av det, men jag kan förstå att eftersom det här är också musik där texten är så betydande, så just i och med att man får se de här lågmälda tillblivelseprocesserna, så gör ju också att texterna syns. De får en betydelse, och just för att tidsbilden är gjord så väl som den är, så utspelar ju sig så att säga de här texterna mot någonting som du förstår varför det blir så här. Att du har svårt att få Wake Me Up Before You Go Go lika spännande så här, att betyda någonting. Men jag tänker på en annan, när man talar om biopics och det kommer så otroligt mycket sådana nu, så jag såg för några veckor sedan alltså filmen Better Man om Robbie Williams från pojkbandet Take That. En film som jag tyckte var helt strålande, men som har floppat totalt, att så där har man då digitalt en apa i rollen som, en schimpans i rollen som Robbie Williams. Vilket är ett helt absurt grepp, men det funkar jättebra. Och en orsak till varför det där också fungerar är just det, för att den där bilden av var, i vilket tillstånd, hur de här låtarna blir till, blir trovärdig, för att de avtecknar sig mot den här lite speciella inramningen. Jag tror att det är mycket sådant som ska till. Att det ska finnas just bara att du inte rakt upp och ner, nu drar vi av ett musiknummer, utan det måste avteckna sig mot någonting.
Ja, jag tyckte den var, och det var det som jag gillade jättestarkt i den här filmen också, var det där sättet som den skildrar den där, på något vis den där musikindustrin och den där platserna där han spelar på, den där, på något vis den där spänningen och insatserna när han då som jätteung kille går upp på en sån här scen framför alla de här musikproducenterna och alla de här stjärnorna, och så får han plötsligt chansen att spela, och så känner man med det när man hör den där låten och de där orden, och som tittar så känner man hur det landar på något vis. Och det är jättebra sätt som de lyckas få in vad de här låtarna har betytt och varför de funkar och varför de blir så stora. Och en sån här sak alltså som jag undrar om du till exempel, Thomas, som känner till Dylan lite bättre än jag, skulle kunna förklara på något vis den här centrala konflikten i den här filmen, det vill säga, eller som filmen bygger upp mot, det vill säga det här att Bob Dylan sen spelar elektriskt där på den här Newport Folkfestival.
Ja, andra halvans laddning handlar ju nästan enbart om det, hur han måste återupptäcka sig själv ännu en gång, Dylan, och pluggar in elgitarrerna i studion och sen gör den här skandalomsusande spelningen 1965. Newport Folkfestival var då, den grundades 1959, Pete Seeger var en av grundarna, och den fick en viktig position i det här det tidiga 60-talets folkmusikrörelse, det här antikrig, människorättsfrågor. Det blev som en samlingspunkt för det motståndet.
Den verkar ju ha varit helt enorm. Alltså.
Den verkar ha varit helt enorm, ja. Och vuxig. Det är ju det som Pete Seeger också hänvisar till. De här.
Alla med sina små teskedar.
Ja, att den har varit liten, men nu har den blivit större och större, och snart kan vi skapa någonting jättestort via det här. Och därför blir han så skrajnar hotar om att Dylan ska plugga in sin gitarr på spelningen 65. Han hade ju spelat där tidigare 62, ren 62 var han där, 63-64 hade han uppträtt tillsammans med John Baez, och han hade blivit som hela den här rörelsens riktigt stora namn. Och då, för att den byggde så mycket på de här folkrötterna och det här med att det är oäkta om man använder sig av förstärkarna. Det är the real thing att man håller sig till den här gitarren och akustiska instrument. Sen en detalj är ju att Johnny Cash faktiskt hade uppträtt elektriskt där året innan, 64. Men i och med att Dylan var den här frontfiguren och hela rörelsens på något sätt stora namn, vilka han ju hatade, det var ju det han absolut inte ville vara. Igen hade han körts in i den här boxen som han hade flytt från i tiderna när han kom till New York. Så då blev det här att han pluggade in en så... Det var det här fadersmordet som vi pratade om tidigare. Och det var inte gentemot bara Pete Seeger, utan det var gentemot hela den här rörelsen. Och därför blev det en så stor grej.
Ja, och på det viset alltså... Det här känns, just som du säger, Silja, att det, jag tycker att den känns som en film på ett sätt för stora Dylan-fans. Vad jag menar när jag tyckte om halva filmen så är det faktiskt sådär att jag tyckte om första halvan och sen tyckte jag inte om andra halvan. För att min upplevelse var att den på något... I något skede tappade den där filmen tråden och sen började den kännas mer som en filmatisering av en Wikipedia-artikel. Att det är på något vis just i den här, det här övermåttet av detaljer. Jag förstår att de har en ohygglig, eller liksom en fotbart noggrant har de återskapat mikrofoner och att det, var det så att, är det så att det är Pete Seegers verkliga banjo som de spelar på där och att de har byggt en exakt replika av den gitarr som Bob Dylan spelar på där på Newport.
Ja, jag förstår ja. Att den här Pete Seegers banjo, den finns någonstans fortfarande och att de faktiskt fick låna den för de här inspelningarna.
Det, ja.
Och det, också kläder och allting. Det, jag har sett några bilder av deras enorma garderob.
Men det här är just alltså, det här är det som för mig på film ofta blir ett problem när fokus börjar ligga just på sån här. Det är så när man gör krigsfilm. Och så talas det ohyggligt mycket om hur man spelar in det exakt där det var. Vi har rätt pansarvagnar och uniformerna såg ut så och så. Och då kan det vara just sådana filmer där jag så att säga har tyckt om den akustiska versionen när man bygger upp personerna. Där du får en inblick i vad konflikten handlar om. Där du på något sätt investerar någonting i det. Och sen kommer det här bombastiska nu. Skjuter vi på varandra som de motsvaras av liksom den här konsertbiten här. Att då slutar jag känna något. Och då hjälper det inte att det är rätt instrument och rätt grejer.
För nej, det är ju en liten detalj. Det som ingen bryr ju sig egentligen om. Nåja, ingen. Men för filmen är det nu inte, står ingenting att falla på att det är Pete Seegers riktiga banjo där. Även om, för jag kan tänka mig att för Edward Norton som skådespelare, att sitta där med... Jag är Pete Seeger och nu har jag på riktigt den banjo han på riktigt spelar. Att där kan det ju faktiskt påverka rollprestationen. Jaja. Liksom jag kan tänka mig att för Chalamet att då han på riktigt får allt som är Dylan-likt så är det lättare att förvandla sig till den här figuren. Nu har ju folk faktiskt trots detta enorma skapande av garderober ren hittar något. Det är den här ikoniska fotograferingen för det här ena skivkonvolutet som ju också finns. Och nu har någon ren upptäckt att men färgen på hans stövlar är ju inte de som det var på riktigt. Eller att det var 10 cent lägre, 5 cent lägre någonting. Så hardcore-typerna hittar nog fel. Men för mig är det inte viktigt att det på riktigt är riktigt, men att någon har tänkt, för det känns. Mm. Att någon har tänkt, och jag tycker inte de har tänkt för mycket, utan de har tänkt, och det är tillräckligt för mig.
Yeah. Jag måste säga, när du säger det skivkonvolutet, så det som jag tyckte var intressant sen var ju att den kvinna som i filmen också är med honom på det där skivkonvolutet fanns ju på riktigt, men man har ändrat hennes namn. Alla andra är ju de personer som var i verkligheten, men när det gäller henne så har man gjort förvandlingar, vad jag har förstått, så har alltså Dylan själv haft åsikter om det att han har liksom velat hålla henne, den verkliga gestalten, utanför den här fiktionen.
No, hon är ju inte en artist heller.
Nej, hon är inte en, nej men alltså att relationen var så laddad dem emellan. Och det är ju sen igen sånt som, där får ju den här avvikelsen att gå igång på, att men det här är intressant, varför blev det så här? Men det är nu sen en annan historia. Men mycket får man att fundera på.
Jo, men det är verkligt starka nog i den här filmen tycker jag, just som du sa också Thomas, det där att den på något vis är där när de där stunderna när den kommer på något vis nära den där musiken och lyckas gestalta varför Bob Dylans musik berör en, utom då dig Silja. Men, men det, på något vis det här att den, jag tycker den är jättestark när den lyckas med det där att placera Dylan i det där historiska ögonblicket och han så där typ sjunger om Vietnamkriget i den här It's a Hard Rain's Gonna Fall och det där stunden när den där kring Kuba-krisen när världen kommer med en hårsmån från atomkrig på något vis tycker jag att det är jättesådär rörande och starkt i den här filmen att de visar det där att han är så där ung och sen lyckas han ändå skriva så där stort. Och jag vet inte, det var någon citat jag hörde någonstans att någon beskrev det som att han upptäckte ett sätt att på något vis dyka in i Amerikas undermedvetna. Och det var liksom en bra bild, tyckte jag.
Jo, det finns ju något, jag brukar alltid säga sådär att jag är född 1970 och var tonåring på 80-talet och kommer från liksom en sån här bakgrund med samhällsengagerade föräldrar. Jag var så här skolpolitiskt aktiv. Jag kände alltid att jag skulle ha velat vara ung på 60-talet. För att man hade just den här känslan av att då fanns det här ögonblicket i historien där alla saker, den unga generationen var där och påverkade och tog ställning. Och allting färgades av allting. Och samtidigt har jag ändå inte gillat den här just tidens musik. Men jag tycker ju att det är det, att här får man ändå, oberoende av vad man tycker om musiken, så filmen också framhäver ju just det här att när musiken och konsten får en betydelse som sträcker sig bortom det, att det är kiva att stå på scenen. Att man på riktigt har en känsla av att du har någonting som du vill förmedla. Mm. Och det gör det ju också starkt.
Eller det här att det är jobbigt att vara känd. Det också.
Men det tyckte jag också i och för sig var spännande, den här, hur man lyckas gestalta den här tidens på något sätt optimistiska mitt under den här Kuba. Egentligen har jag aldrig förstått att det var så nära. Jag vet att det var nära, men att man i radiosändningar kunde säga på kvällen, vi vet inte vem, om vi på östkusten är vid liv imorgon.
Mm.
Jag menar, vilken dramatisk replik. Men också det här hopp, mitt i denna hopplöshet, den här otroliga optimismen och hoppet, att hej, vi kan på riktigt förändra världen och vi tror på det. Och det är ju någonting som jag tänker idag till exempel, att det är ju någonting vi skulle behöva idag. Mm. En sån tro på att vi kan, citationstecken, rädda världen.
Mm. Jag tänker på musikens betydelse, jag menar, fast det är ett mishmash av musik, men Live Aid-konserterna på 80-talet är kanske sista sån här milstolpen, eller när muren föll i Berlin och man hade liksom konserter och sånt här, att där är liksom de sista förenande länkarna där det har funnits någonting av den där andan som man kan föreställa sig att något 60-tals, 70-tals grejer har levt vidare. Men faktiskt idag, var finns det?
Mm. Punkrörelsen var ju, ska vi säga, om man talar en musikalisk revolution, så var det ju kanske då.
Mm.
Avslutningsvis så kan vi konstatera att den här filmen är en del av en flodvåg av biografiska spelfilmer om berömda musikartister. Du konstaterar, Silja, att du har sett 5 biopics om musiker på 3 månader.
Mm. Ja, det var Gyllene Tider och Dingo, Robbie Williams, Maria Callas och nu då Bob Dylan. Och så vet vi att det kommer en hel räcka här.
Bruce Springsteen, Michael Jackson, Madonna,
Janis Joplin,
Paul McCartney, Fred Astaire. Och det här är då tydligen bara i år.
Ja, det är mycket att se fram emot eller så inte.
Ja, det, finns det någonting annat att konstatera än att nostalgi säljer?
Det jag funderade på var ju att många legenders musikkataloger har ju sålts ut till enorma priser under de senaste åren. Och det fick mig att tänka på att är det här nu ett, jag menar, de som har köpt för 100-tals miljoner måste ju förtjäna tillbaka sina pengar på något sätt. Att är det här en del av det, att man nu använder sina rättigheter till musiken och gör filmer av det och på det sättet kan förtjäna pengar tillbaka.
Mm.
Nostalgieffekten definitivt, för den ser man ju i alla comeback-turnéer för tillfället, men också den här ekonomiska grejen.
Mm.
Ja, jag vet inte om jag tycker, köper bara hela det här, ja, ekonomiska intressen finns det alltid, men jag tycker inte att det bara är nostalgi. Jag tror att det handlar också om vår tids historielöshet. Att det kanske också finns en immateriell efterfrågan på att sätta in saker i ett sammanhang. För det är ju ändå en biopics nytta, om vi säger så. De kan fungera sämre eller bättre, men man får åtminstone en artist etablerad i en tidsepok. Och i goda fall då så får man också en bakgrund mot vilken det avtecknar sig och så här. Och sen kanske man får någon slags bild av vad den personen haft för inverkan på kommande musik. För det är ofta det på något sätt som med Dylan också är det stora, liksom, att man har haft en inverkan på längre sikt.
Är det någon av de här filmerna som ni ser fram emot då?
när jag tänker på det så är mycket handlar om hur man gör dem och vilken avgränsning man har. Att är det just det här att man gör en Wikipedia-genomgång på en hel karriär eller som i Dylan-filmen att man har en avgörande kort period och lyckas gå djupare i den. Vad gäller Michael Jackson tänker jag förstås, hur förhåller man sig till alla skandaler? Förhåller man sig alls? Det här Queen-filmen till exempel, om jag nu återkommer till den, undvek ju väldigt mycket.
Bohemian Rhapsody skulle vi kanske säga att den hette.
Ja, exakt. Tack. Så i första hand, om man gör en lyckad avgränsning så skulle jag vilja se Bruce Springsteen-filmen förstås. Jag kan redan tänka mig hur man det är liksom 70-talet fram till en del in på 80-talet och så slutar den så, jag menar hans stora megalomanska världsgenombrott var ju Born in the USA. Så jag kan se hur filmen slutade. Han räknar in låten som han alltid gör. Det här 1, 2, 3, 4. Och så ska det här första ackordet komma. Och då blir filmduken svart.